Juvelpynt idag definieras ofta av plastigt slit och släng, men det har inte alltid varit så. Anneli Palmsköld är universitetslektor på Göteborgs universitet med inriktning på slöjd och kulturhantverk. Hon har grottat ner sig i de gamla ryggostugorna där folk bodde på 1700-talet. När man levde där och julen alkades så tog man fram det finaste man hade och klädde in hela hemmet som en slags inverterad julklapp.
I de här ryggostugorna så fanns det ju då väggbitar och det fanns också takfallet. Och på väggbitarna och takfallet så var det inte ovanligt att man satte upp antingen vad som kallas för drättar. Och det är alltså linnevävnader med mönster i upphämta i blått brukar det vara. Och de var anpassade så att de skulle täcka in hela trästycket så att säga. Vare sig det var vägg eller takfall. Och beroende på vad man hade råd med så kunde man också beställa särskilda målningar som ofta hade någon slags bibliskt motiv. Och så satte man upp dem också. Så att det blev helt enkelt så att man klädde in hela rummet med bilder och med textilier. Så att det blev som ett rum i rummet. På så sätt så blev det en väldigt, väldigt stor markant skillnad mellan vardag och fest.
På 1700-talet i södra Sverige så bodde man ofta ganska enkelt i de så kallade ryggostugorna. Det fanns inget innertak utan det var öppet hela vägen upp till nocken och huset hade bara ett fönster som satt väldigt högt uppe i taklutningen. Trots det enda fönstret så var det förhållandevis ljust. Huset bestod av ett enda rum och här gjorde man allt. Man levde, åt och sov.
Och det betyder ju att till vardag så var ju det här en ganska liksom, ska man säga, rökig, instängt rum. Och så småningom om man lagar mycket mat på öppen eld så får alla ytor liksom en fet hinna och det blir sotigt och så. Men till jul så var det viktigt, vilket det ju är för många idag också, att man storstädade. Och då, när man storstädade i en sån här stuga så innebar det att man faktiskt skurade bort den här soten och fettet som hade bildats. Och när man hade gjort det, då försökte man då pynta stugan till jul. Och då kunde man sätta upp textilier, och det gör många av oss fortfarande. Och man kunde sätta upp bilder av olika slag. Och ofta så satte man upp och pyntade hyllor med sånt som glänste. Och det kunde vara koppar eller tenn, föremål eller något annat. De som hade det bättre ställt, de kanske hade silverföremål som de putsade upp. Så att bilder, textilier och sånt som blänker, det hade man. Om vi skulle beskriva vad vi gör till jul idag så skulle vi nog ta med de här ingredienserna också. Mm. Sen finns det ju andra saker dessutom, men om man ska prata om pynt så förutsätter det att man storstädar och att man tar fram vissa saker.
Ja, under julen så var det då väldigt mycket textilier på väggarna i de här sotiga husen. När man har sitt julstak och gör sin julmiddag och sådär, blev det inte väldigt äckligt med en gång de här tygbitarna?
Nej, det är inget som tyder på det. Och ofta så förbereder man ju julen under lång tid. Så att det finns ju... För de som är intresserade av jul vet ju att det finns liksom olika dagar när man gör olika saker. Man slaktar grisen vid ett visst datum och man lutar lutfisken vid ett visst datum. Och det följer ju alla de förberedelser man gjorde. Och naturligtvis i olika omfattning beroende på hur fattig man var. Men det mesta var förberett inför julen så att det var inte de här långkoken över öppen eld. Utan det kanske var att man värmde upp någonting. Och det blev någonting annat då.
På den här tiden hade gemene man inga kontanter. Utan tillgången till julpynt fick man ordna med sina bara händer.
Om man skulle liksom, så att säga, pynta eller klä in ett rum så byggde det på att det var någonting man fick göra själv. Man fick liksom använda de resurser man hade. Men sen med slutet på 1800-talet så blev det lite mer vanligt att folk hade kontanter. Och det skapas också ett ny form av konsumtionssamhälle där man kan köpa sånt. Och framåt i början på 1900-talet så startar ju postorderfirmorna. Och Lena Holm i Insjön till exempel. Och de sålde väldigt mycket julpynt. Och det är då man börjar se de här, det vi förknippar med julen, just de här glittriga kulorna och en annan typ av julbonader, kanske broderade eller tryckta julbonader.
Mm. Flying Tiger Copenhagen är en lågpriskedja dit många kommer för att handla småsaker, som exempelvis julkulor nu under julen. De säljer produkter som människor vill höver, vilket är ett nytt ord som betyder ungefär det man vill ha och typ behöver. Nathalie Linda är butikschef på prylbutiken Flying Tiger Copenhagen i Mölndal. Trots att många kunder köper saker som är färdiga så finns det också många som vill skapa själva, precis som på 1700-talet.
Det är inte traditionellt. Det är alltid med en liten glimt i ögat. Det är inte någonting som kunderna är vana vid att se. Tanken är ju att vi ska skapa shoppingglädje. Och direkt när kunden kommer in ska man liksom mötas av någonting som är helt nytt och oväntat och som får hjärtat att slå lite snabbare. Och så man ska tycka att det är kul, helt enkelt.
Vi tar oss en liten titt.
Ja!
Ja, och då var vi här. Här har vi allting från kransar i något plastliknande material till diadem som du kan sätta på huvudet och se ut som Rudolf.
Ja, allt möjligt. Vi har allt från utklädnad till julgranshängen. Vi har present i förpackningar i olika varianter. Vi har strösnö som man kan skapa ett eget landskap av. Vi har stickers, klistermärken och även som dessa då, julkulor där man kan stoppa in vad man vill.
Det känns som att Flying Tiger har en speciell nisch av att vara lite roliga. Det är mer roligt än fint på de här grejerna, tycker jag.
Ja, det skulle man kunna säga i grunden av det hela. Sen såklart, vi gillar ju våra fina produkter också och vi har våra små avdelningar ute i resten av butiken. Men just kampanjen och de produkterna, de brukar rikta in sig till att svänga till det och inte vara så traditionella utan lite glimten i ögat, precis som du säger.
Vad är din favoritgrej här då?
Och jag är ju himla traditionell. Jag skulle inte ta ett julhänge i form av en gris till exempel. Jag skulle ta de här riktiga glittriga grejerna där som ser ut som en luftballong till exempel. Den tycker jag är himla fin.
Ja, och sen så finns det ju då väldigt roliga saker också som en fiskjulkula i väldigt starka gula och gröna och röda färger. Den har hörlurar på sig. Eller är det öronmuffra kanske?
Hörlurar skulle jag absolut kalla det. Jajamän, man får se det precis som man vill. Och det är även silvriga julkulor där med öronmuffar också. Så att det finns allt för alla smaker. Sen har vi ju som sagt också lite traditionella. Det är mer röda tyg. Som Rudolf pratade om, det diademet. Det är också klätt med tyg. Och vanliga tomteluver. Vi har adventskalendrar där man kan hänga olika produkter. Man kan skapa sin egen kalender och sådär. Det handlar väldigt mycket om att skapa känslan i att man, att kunden ska vilja skapa någonting själv. Få igång den här shoppingglädjen men också skapa glädjen hos kunden.
Gällande julpynt, vad säljer ni mest utav?
Mycket små grejer just nu, för att nu i november så förbereder ju alla sina adventskalendrar till barnen. Så det är väldigt mycket smått och gulligt och gott. Vi säljer ju även godis och sånt med jultema, så att det är väldigt mycket sånt som säljer. Sen kommer det ju mer och mer att folk köper mer pyntaktigt då, närmare jul. Vi har redan börjat sälja väldigt mycket julkulor, men det är ju också för att folk inte känner igen de här typerna av produkterna tidigare. Så att när de ser någonting som är så udda så tänker de, nej men det här måste jag ju ha. Jag kan inte vänta till om en månad. Som till exempel en vanlig mer traditionell butik. Som Åhléns exempelvis, som säljer samma typer av kulor under hela perioden. Vi har ju mer rörligt sortiment som det kommer in nya typer av produkter hela tiden och mer annorlunda kulor än vad man är van.
Och då tänker de, nej jag vill ha min fisk med hörlurar i granen och då köper jag den en gång.
Precis, då måste man norpa den direkt för snart är det slut.
Och reporter var frilansjournalisten Caroline Gollungberg.